Låt oss läsa predikotexten från Lukas 11 och vers 1 till och med 13. Då står det så här i Lukas 11 och vers 1 och framåt. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa det en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sade han till dem: när ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder. För också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa det till dem: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Kära vän, låna mig 3 bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig. Och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svars där inifrån: Stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger det. Även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger det. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom?
Let's pray.
Låt oss be.
Gracious Heavenly Father.
Nådefulla himmelske fader.
We thank you for your word.
Vi tackar dig för ditt ord.
We thank you how your word is rich and it brings our heart up towards you.
Vi tackar dig för att ditt ord är rikedom för oss och det för våra hjärtan upp till dig.
Lord, let your spirit work through our hearts this morning.
Herre, verka genom din ande i våra hjärtan denna morgon.
And let us come to you in humble attitude.
Och låt oss komma till dig i en ödmjuk attityd i bön till dig, Herre.
In Jesus name we pray.
I Jesu namn ber vi.
Amen. We live in a world that is constantly learning.
Vi lever i en värld där man ständigt lär sig.
We observe knowledge about various subjects.
Vi absorberar kunskap om olika ämnen,
including politics.
Som inkluderar politik,
science,
vetenskap,
medicine, finance and more.
Ekonomi och mer.
As Christians, we also invest much energy in learning.
Och som kristna lägger vi också mycket energi på att lära oss.
Learning about theology.
Vi lär oss om teologi.
Doctrine.
Lära.
Church history.
Kyrkohistoria.
Even memorizing Bible verses.
Till och med att memorisera bibelverser.
All of these are good.
Och allt detta är gott.
But how often have we stopped to learn how to pray?
Men hur ofta stannar vi upp för att lära oss att be?
Most of us learn to pray by imitation.
De flesta av oss lär oss att be genom att imitera andra.
As children or new believers, we watch somebody pray.
Som barn eller nya kristna så ser vi på hur andra ber.
And started praying the same prayers.
Och börjar be samma böner.
Using the same vocabulary.
Och använder liknande vokabulär.
It is not bad.
Och det är inte dåligt.
Godly examples are good in our spiritual life.
Gud, fruktiga exempel är bra på vår andliga vandring.
But how many times have we sat with our Bibles open?
Men hur många gånger har vi suttit med våra biblar öppna?
To learn from the Lord himself.
För att lära oss från Herren själv.
How many times have we consciously asked our fellow believers?
Hur ofta har vi frågat våra medtroende?
How we can pray more, how we can improve ourselves in prayer.
Hur vi kan be mer och växa i vårt böneliv.
In Luke 11, we read one of the most important prayers ever prayed by the disciples.
I Lukas kapitel 11 så läser vi en av de viktigaste bönerna som någonsin betts av lärjungarna.
Lord, teach us to pray.
Herre, lär oss att be.
It is striking that the disciples asked how to pray.
Det är slående hur lärjungarna frågar Jesus hur de ska be.
They could have asked how to preach.
De kunde ha frågat hur de ska predika.
Or how to cast out demons.
Hur de skulle kasta ut demoner.
Or how to live a successful life.
Eller hur de skulle leva ett framgångsrikt liv.
But what caught their attention was his prayer.
Men vad som fångade deras uppmärksamhet var hans bön.
They recognized what they lacked. What prevented them from having an intimate communion with God.
De insåg vad de saknade och som de saknade för att ha en nära gemenskap med Gud.
I'm sure many of us can relate.
Jag är säker på att många av oss kan relatera till detta.
We know we should pray.
Vi vet att vi ska be.
But we struggle with distractions, doubts and simply not knowing what to say.
Så vi vet vad vi ska be, men vi brottas med distraktioner som tvivel eller helt enkelt vad vi ska säga.
Even if we prevail in this tiring tussle and start praying,
även om vi vinner den tröttsamma kampen och börjar be,
often our prayers are unbalanced.
Så ofta våra böner obalanserade.
Self-centered rather than God-centered.
Självupptagna istället för gudscentrerade.
Sometimes it is prayed void of faith.
Och ibland så är det tro som en bön med avsaknad av tro.
With no real conviction.
Utan verkliga övertygelser.
Sometimes it is very legalistic or ritualistic.
Ibland så är det logiskt eller ritualistiskt.
Sometimes we pray with lofty words and genuine heart for others.
Ibland så ber vi med högdragna ord och ett genuint hjärta för andra.
But we painfully miss the person to whom we are praying.
Men smärtsamt nog så missar vi personen vi ber till.
Pressuring the gift rather than the giver.
Där vi sätter värde på gåvan istället för den som ger gåvan.
We even forget that we are praying to our father.
Vi glömmer också så lätt att vi ber till vår fader.
We imagine to be distant and indifferent genie who grants our wishes.
Så vi kan lätt få missuppfattningen att han är långt borta och som en andlig flaska som inte bryr sig man använder för att få ut vad man vill.
However, the text today teaches us that prayer can be learned.
Men texten idag, den lär oss att vi kan lära oss att be.
And must be learned in God's way.
Och måste läras på det sätt som Gud vill.
Matthew Henry writes, Lord, teach us to pray is itself a good prayer and a very needful one.
Matthew Henry har skrivit att Herre, lär oss att be är i sig en bra bön och verkligen en bön som vi behöver.
Romans 8 says that we do not know how we ought to pray in our weakness.
Romarbrevet 8 säger att vi vet inte hur vi bör be i vår svaghet.
Isn't it clear that we need the Spirit's help?
Är det inte tydligt att vi behöver den helige andes hjälp?
And the word's illumination to guide us through in our prayers.
Och Guds ords belysande att leda oss i vår bön.
Jesus' words here encourage us to wake up from a slumber.
Jesu ord här uppmuntrar oss att vakna från vårt sömnande.
It excites us to reach God in his hotline.
De uppmuntrar oss att nå ut till Gud på hans jourlinje.
And motivates us to embrace him as our father in prayers.
Och motiverar oss att omfamna honom som vår fader i bön.
Jesus provides a clear framework for prayer here.
Jesus, han ger oss en bra grund här för bön.
He teaches us the agenda of prayer, what we should pray for.
Han lär oss agendan för bön, vad vi bör be för.
The attitude of prayer, how we should approach God.
Attityden för bön, hur vi bör komma in för Gud.
And the assurance of prayer, that we can, or why we can come to him confidently.
Och vissheten ibland hur vi kan komma med tillförsikt inför honom.
That's really the heartbeat of this text.
Och detta är verkligen hjärtslagen i denna text.
If I could simplify and put it in three urgent words.
Om jag skulle kunna summera det och sätta det med tre viktiga ord.
It's this. Pray, pray, and pray.
Så det är be, be och be.
That was Jesus' call to his disciples then.
Detta var Jesu uppmaning till sina lärjungar då.
And to us today.
Och till oss idag.
Whatever you do, don't stop praying. Don't stop praying to your father.
Vad helst du gör, sluta inte att be till din fader.
Pray, knowing that through your prayers, God is advancing his kingdom.
Be med vetskapen att genom dina böner Gud låter sitt rike breda ut sig.
So firstly, the agenda, what to pray.
Så för det första agendan, vad vi ska be.
Then let me make a couple of observations before we dive in.
Låt mig göra några olika observationer innan vi dyker in i texten.
When you first read the prayer here compared to what we see in Matthew's gospel.
När vi först läser bönen här och jämför den med bönen i Matteus evangeliet.
You will notice that the phrases are not identical.
Så kommer ni lägga märke till att fraserna eller hur det är beskrivet inte är identiska.
That itself is instructive for us.
Och det i sig är något som verkligen instruerar oss.
Jesus was not giving a formula, a mantra or an incantation.
Jesus gav oss inte en formel eller en mantra eller en besvärjelse.
Through which we can control God.
Genom vilket vi kan kontrollera Gud.
He offers a structure, a pattern that sets the agenda.
Han ger oss en struktur, ett mönster och sätter en agenda.
In how we commune with our Father, with our Lord.
I hur vi har gemenskap med vår Fader, vår Herre.
That's a crucial difference.
Det är en avgörande skillnad.
Another thing to notice is the God-centeredness of the prayer.
En annan sak att lägga märke till är hur Gud-centrerad bönen är.
The first half is purely God-centered. His name and his kingdom.
Den första delen är alltigenom Gud-centrerad. Hans namn, hans rike.
And only the second half concerns our needs.
Och bara den andra delen har att göra med våra behov.
How many times have our prayers been nothing but a shopping list?
Hur många gånger har inte vår bön bara varit som en shoppinglista?
And know that this section directly follows the incident with Martha and Mary in chapter 10.
Och lägg märke till att den här incidenten följer direkt efter händelsen med Martha och Maria i Lukas 10.
Do we pray Martha's prayers many a time?
Vi är inte många gånger Martas bön.
We worry and are anxious about many things instead of treasuring the one to whom we pray.
Vi är oroade och bekymrade över så många saker istället för att sätta värde till den vi bör be.
This anxiousness, this worry might be even godly endeavors.
Och den här oron och bekymren kanske till och med kan vara något som ett gudfruktigt mål.
Serving others or ministry related worries.
Som att tjäna andra och så bekymmer som har att göra med när vi tjänar Gud.
But Jesus shows who takes precedence in our prayers.
Men Jesus visar vem som får prioritet i våra böner.
Jesus' prayer encourages us to realign our priorities.
Jesu böner uppmuntrar oss att omjustera våra prioriteringar.
To place Father before our needs.
Att placera Fadern framför våra behov.
So Jesus, he begins with a stunning address. Father.
Så Jesus börjar med nästan ett chockerande tilltal, Fader.
That was radical.
Det var radikalt.
In the first century Judaism, God was a father in a national or a collective sense.
Under första århundradets judendom så var Gud Fader på ett nationellt eller kollektivt sätt.
Father of Israel is said many times.
Det står Israels fader många gånger.
But very rarely would one address God as their personal father, an intimate relationship.
Men väldigt sällan så skulle man tilltala Gud som sin personliga fader.
But Jesus emphasizes it.
Men Jesus betonar detta.
As we join ourselves in prayer, calling him Father.
När vi sluter upp tillsammans i bön, när vi kallar honom Fader.
We have the privilege of calling the creator of the visible and invisible things.
Så har vi privilegiet att åkalla skaparen av det synliga och osynliga.
And the sovereign ruler of all creation as our Father.
Och den suveräna regenten över allt skapat. Vi kan åkalla honom som vår Fader.
We are puny and insignificant when you consider the magnificence of the creation.
Vi är ynkliga och små när vi tänker på skapelsens storhet.
Yet God, he invites us to call him Father.
Men Gud inbjuder oss att åkalla honom som vår Fader.
What a joy, the honor.
Vilken glädje och ära.
And God is not an impersonal force as we see in pantheistic Eastern religions.
Gud är inte bara en opersonlig kraft som vi ser i panteistiska österländska religioner.
Like in Hinduism, Brahma.
Som till exempel i hinduismen, Brahma.
And he is not distant or away from his creation, like in deism or in Islam.
Och han är inte långt borta från sin skapelse som till exempel i deism eller i Islam.
God is personal, he is relational.
Gud är personlig och relationell.
He cares for his children.
Han bryr sig om sina barn.
And this is the foundation for all our prayers.
Och detta är grunden för alla våra böner.
It is not a coincidence that Jesus starts and ends this section 1-13 on prayer by addressing God as a father.
Och det är inte en tillfällighet att Jesus börjar och slutar denna del om bön med att tilltala Gud som fader.
He wants our whole prayer to be understood as a communion with our Father.
Han vill att hela våra bön ska förstås som en gemenskap med Fadern.
It's a family get together.
Det är som en familj kommer tillsammans.
That's the bottom line.
Detta är själva huvudpoängen.
And this one word establishes our tone in our prayers.
Och detta ord etablerar själva tonläget i bönen.
It provides confidence, intimacy, dependence and joy.
Och det ger oss tillit och gemenskap, beroende och glädje.
We do not pray to twist the arms of grumpy deity.
Så vi ber inte för att vrida om armen på en vresig gud.
We are approaching one who loves us as children.
Vi kommer inför en som älskar oss som sina barn.
Therefore going to our Father in prayer should excite us, should thrill us to God.
Därför att när vi går till Fadern i bön, det bör göra oss upprymda eller glada att be.
The first petition then is, hallowed be your name.
Den första delen av bönen är, låt ditt namn bli helgat.
Father, hallowed be your name.
Fader, låt ditt namn bli helgat.
This means to treat God's name as holy, sanctified, revered, respected, and honored.
Det betyder att värdera Guds namn som heligt, helgat, respekterat och ärat.
To exalt God, to magnify him, to glorify him.
Att upphöja Gud, att förhärliga honom.
How does one do that?
Hur gör man det?
One way is by actively participating in it.
Och en del är att aktivt ta del i det.
To respect one's word is by obeying what he says, obeying his commandments.
Att respektera någons ord är att lyda hans befallningar.
As Peter says in 1 Peter 3:15, to honor him in your hearts.
Det som Petrus säger i första Petrusbrevet 3, vers 15-16, att hedra eller visa respekt till någon i ditt hjärta.
So that's the active. That's the active participation where you honor God.
Så detta är den aktiva delen i vilket hur vi förhärligar Gud.
But there's a passive participation.
Men det finns också en passiv delaktighet.
Where you don't do something to honor God. You don't do something to glorify his name, sanctify his name.
Där du inte gör någonting för att hedra, förhärliga och helga hans namn.
And in that passive participation we observe two phases, two facets.
Och i den här passiva delen så ser vi två delar.
In Leviticus 10, verses 1-3,
i tredje Moseboken kapitel 10, vers 1-3,
we read about Nadab and Abihu.
Så läser vi om Nadab och Abihu.
Aaron's sons.
ourselves, yeah, Aaron's son,
who offered strange fire before the Lord, and they were consumed by the fire.
Som var fram främmande eld inför Herren och förtärdes.
Aaron is totally stunned by what has happened, that his sons have fallen dead before him.
Och Aaron är helt chockad över att hans söner har blivit döda för honom.
Moses explains quickly.
Och Mose förklarar snabbt.
Aaron, this is what the Lord has said.
Aaron, detta är vad Herren har sagt.
Among those who are near me, I will be sanctified.
På dem som står mig nära ska jag visa mig helig.
And before all people, I will be glorified.
Och inför allt folket visa mig härlig.
God was sanctified, respected and hallowed, not by his people's obedience.
Gud var helgad, respekterad och visad heder, inte genom hans folks lydnad,
but by his holy judgment upon disobedience.
Utan genom hans heliga dom mot olydnad.
His holiness is upheld, vindicated when sin is punished.
Hans helighet upprätthålls, bekräftas när synden straffas.
And sinners are obliterated.
Och syndare utplånas.
That's the first phase. The second phase is in Ezekiel 36:22-33.
Den första fasen och den andra fasen hittar vi i Hesekiel 36:22.
Where God promises to vindicate his holiness not by destroying Israel but by showing mercy.
Där Gud lovar att upprätthålla sin helighet inte genom att förstöra eller Israel utan att visa sin barmhärtighet.
God promises that the nations will know his holy name.
Gud lovar att nationerna ska veta hans heliga namn.
When he gathers his people,
när han samlar sitt folk,
he cleanses them,
renar dem,
gives them a new heart,
ger dem ett nytt hjärta,
and puts his spirit in them,
och lägger sin ande i dem.
In both these cases,
i båda de här fallen,
it is God who vindicates his name, who sets his name apart.
Så det är Gud som upprätthåller, som helgar, avskiljer hans namn.
This petition then, hallowed be your name, is radical.
Den här bönen här att helga för ditt namn.
We are asking God to glorify himself however he wills.
Så vi ber att Gud skulle förhärliga sig själv hur helst som han vill.
Whether by acts of mercy,
antingen det är genom barmhärtighet,
or acts of judgment,
eller genom dom.
We are asking him to make his holiness visible in the whole world.
Vi ber att han ska visa sin helighet synlig över hela världen.
We are asking God to exalt his name above everything else.
Vi ber att Gud skulle upphöja sitt namn över allt annat.
Even if it means that our plans will be disrupted.
Även om våra planer inte blir som vi vill.
Do we pray knowing this?
Ber vi när vi vet detta?
Next. Your kingdom come.
Sen låt ditt rike komma.
This petition is not abstract in Luke's gospel.
Den här delen av bönen i Lukas evangeliet är inte abstrakt.
It's not a distant thing which you can't see.
Det är inte någonting långt borta som du inte kan se.
In Luke, in the previous chapter 10 verses 9-11,
i kapitlet innan i Lukas 10 vers 9-11,
Jesus had sent out his disciples in the first short mission trip.
Så hade Jesus skickat ut sina lärjungar på deras första korta missionsresa.
And to announce the kingdom of God has come near you.
För att berätta att Guds rike har kommit nära er.
To both to those who accept and also reject them.
Både för dem som tar emot och dem som förkastar det.
That's in the previous chapter. But if you go a little bit down in chapter 11 verse 20.
Och om vi tittar lite längre fram i kapitel 11 vers 20.
He will say that his exorcisms prove that the kingdom of God has come upon you.
Och det här är att demonutdrivningen bevisar att Guds rike har kommit över er.
God's kingdom is not a distant hope.
Guds rike är inte bara ett hopp långt borta.
God's kingdom was already breaking through in this world, though invisibly in the hearts of people.
Guds rik har redan brytt in i denna värld, även om det är osynligt i människors hjärtan.
It is through the preaching of the gospel that the kingdom comes.
Det är genom predikandet av evangeliet som Guds rike kommer.
This petition then means that we want God's kingdom to be advanced here and now.
Denna bön är att vi vill att Guds rike ska spridas här och nu.
Through the spread of the gospel.
Genom att evangeliet sprids.
And the obedience of disciples.
Lärjungarnas lydnad.
And the defeat of evil here.
Och besegrandet av ondskan här.
And also God's reign would finally be consumed when he returns to renew all things.
Guds styr, hans rike skulle nå sin fulländning när han kommer tillbaka och kurerar allt.
Are our prayers shaped by kingdom priorities?
Är våra böner formade av Guds rikes prioriteringar?
Or are they mostly about building our own little empires?
Eller är det mest av att vi vill bygga våra egna riken?
Only now do the petitions turn to our needs. So far it's been only about God.
Det är först nu som bönen vänder sig till våra behov. Innan dess har det bara handlat om Gud.
Give us each day our daily bread.
Ge oss idag vårt dagliga bröd.
This echoes Israel in the wilderness.
Detta är som ett ek av Israel i öknen.
Where God was providing manna every day.
Där Gud försåg dem med manna varje dag.
It taught them to continually depend on God.
Det lärde dem att fortsätta vara beroende av Gud.
Jesus teaches childlike reliance for our everyday needs.
Jesus han visar oss ett beroende likt barn för våra dagliga behov.
Psalms 104 verses 24 to 28 describes.
I Psalm 104 vers 24 till 28 så beskrivs.
Even the sea creatures, they wait for God to feed them.
Till och med havsdjuren väntar på att Gud ska nära dem.
All sea creatures, they look to you to give them their food in due season.
Alla havsdjur hoppas på dig att du ska ge dem mat i rätt tid.
When you give it to them, they gather it up.
Du ger dem och de samlar in.
When you open your hand, they are filled with good things.
Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.
If God, the creator of the whole universe, is mindful of sea creatures.
Om Gud skapar universum, tänker på havsdjur.
Which we don't see or even care about feeding.
Som vi inte ser eller ens bryr oss om att mata.
How much more will he be mindful of us if we ask him for sustenance?
Hur mycket mer ska han inte tänka på oss som vi ber honom om föda?
Some of us might be thinking.
En del av oss kanske tänker.
Oh, I have enough food for a week.
Jag har tillräckligt med mat för en hel vecka.
For a month maybe.
För en månad kanske.
I don't need to pray this prayer every day.
Jag behöver inte be den här bönen varje dag.
But the Bible calls such a thought foolish.
Men Bibeln kallar en sån tanke för dårskap.
In the next chapter, Luke 12, 13-21.
I nästa kapitel i Lukas 12, vers 13-21.
There's no certainty that we'll draw our next breath.
Det finns ingen garanti att vi kommer andas, ta ett andetag till.
There's no certainty that the world will be all that is in the next moment.
Det finns ingen en garanti att världen kommer vara så som den är nu i nästa ögonblick.
Yet we bank and bet ourselves that it will be.
Ändå sätter vi allt vårt jag och vår hela tillit på att det ska vara så.
How foolish.
Hur dåraktigt.
Neither this moment or next is ours.
Varken detta tillfälle eller nästa är vårt.
Hence this dependency in prayer is valid and desirable for our daily needs.
Och därför så är vårt beroende i bön legitimt och önskvärt.
It trains and reminds us of God as the true source of our sustenance.
Det tränar oss och påminner oss att Gud är vår sanna källa för vår försörjning.
Next he prays, forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who's indebted to us.
Sen ber han och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Remember, this is not a prayer of a new convert, but of a disciple.
Och kom ihåg att detta är inte en bön av en ny omvänd, utan av en lärjunge.
Seeking forgiveness is not a one-time event.
Att söka att få förlåtelse är inte bara ett enda tillfälle.
It's a daily need.
utan ett dagligt behov.
Even as believers we stumble and must confess every day.
Även som troende så stapplar vi och måste vi bekänna varje dag.
There is always the reality of sin lurking around in us.
Det finns alltid en verklighet av synden som finns i oss.
That is why we need God's grace both to forgive and be forgiven.
Det är därför vi behöver Guds nåd både att bli förlåtna och att förlåta.
To withhold forgiveness from others while seeking it from God is hypocrisy.
Att inte ge förlåtelse till andra medan vi söker det från Gud är hyckleri.
Jesus says that we are liable to judgment if we carry unforgiving hearts and vengeance upon our brothers.
Jesus säger att vi står skyldiga inför domen om vi har oförlåtna hjärtan och vill hämnas.
The psalmist says if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened.
Psalmisten säger hade jag haft ondska i mitt hjärta hade Herren inte hört mig.
An unforgiving spirit blocks communion with the Father.
En ande som inte vill förlåta det hindrar gemenskap med Fadern.
Finally, we are called to pray, lead us not into temptation.
Och slutligen så blir vi lärda att be, led oss in och för oss inte in i frestelse.
It is wise to note that this is not a testing which God uses to refine us.
Och det är vist att lägga märke till att detta inte är ett test som Gud använder för att förädla och rena oss.
But the temptation that comes from our sinful desires, from our hearts.
Utan frestelsen som kommer från våra syndfulla tankar och hjärtan.
James writes, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God.
Jakob skriver, ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig.
For God cannot be tempted with evil.
För Gud kan inte frestas av det onda.
And he himself tempts no one.
Och frestar inte heller någon.
But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire.
Men var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär.
It is therefore a humble recognition of our sinful nature, of our depraved nature.
Det är därför ett ödmjukt erkännande av vårt fallna stadium.
And our need for God.
Och vår behov av Gud.
Left to ourselves, we are prone to wander away from our Father.
Återlämnar åt oss själva så är vi benägna att vandra bort från Fadern.
This petition then, this dependence, keeps us from self-confidence while facing the temptations.
Den här delen av bönen, den håller oss borta från att självtillit när vi möter frestelse.
And despair when we lose a battle with temptation on the other hand.
Och å andra sidan förtvivlan när vi misslyckas i ett slag.
How do we resist sin?
Hur står vi emot synden?
Do we resist sin in our own strength?
Står vi emot synden i vår egen styrka?
Or do we trust in God's provision?
Eller litar vi på Guds provision att han förser oss?
Brethren, this is the divine ordering of priorities in prayer.
Bröder, detta är ett gudomligt arrangemang av prioriteringar i bön.
God first.
Gud först.
Our concerns last.
Och sen våra bekymmer eller det vi har på hjärtat sen.
The urgent plea remains.
Och den akuta vädjan förblir.
Pray. Pray. Pray.
Be. Be. Be.
But let our prayer be God-centered.
Men låt våra böner vara Gud-centrerade.
Our priorities must align with heaven's priorities.
Våra prioriteringar måste vara i linje med himlens prioriteringar.
Jesus' agenda in prayer should be ours.
Jesus agenda i bön bör också vara vår.
Secondly, attitude.
För det andra, attityd.
How to pray.
Hur vi ber.
Jesus follows the agenda of prayer with an illustration about our attitude in prayer.
Så Jesus som följer agendan i bön med vår attityd i bön.
How are we to approach God, our Father, in prayer?
Hur vi kan komma inför Gud, vår Fader, i bön.
He begins with a rhetorical question.
Han börjar med en retorisk fråga.
Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him?
Om någon av er har en vän och går till honom mitt på natten och säger,
friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has arrived on a journey and I have nothing to set before him.
Kära vän, låna mig tre bröd för en vän som är på resa kommer till mig och jag har inget att sätta fram åt honom.
And he, the friend, will answer from within, do not bother me.
Och vem av er, eller när de skulle svara inifrån, stör mig inte.
The door is now shut.
Dörren är redan låst.
My children are with me in bed.
Och mina barn och jag har gått och lagt oss.
I cannot get up and give you anything.
Jag kan inte gå upp och ge dig något.
The answer to this question is an obvious no.
Och svaret på denna frågan är tydligt nej.
No friend would give such a lame excuse.
Ingen vän skulle ge en sån dålig ursäkt.
Now some of us are thinking.
Men en del av oss kanske tänker.
Well, hold on.
Vänta nu lite.
I would.
Jag skulle.
I wouldn't answer.
Jag skulle inte svara.
I wouldn't pick up a skull.
Jag skulle inte svara honom.
Some of us even go to the extreme.
En del av oss kan gå till extremen.
The one who is knocking cannot be my friend.
Den som knackar kan inte vara min vän.
But we wouldn't associate ourselves with a practitioner either who is knocking from outside.
Men vi skulle inte heller känna igen oss med den som knackar på utsidan.
We would be embarrassed and hesitant.
Vi skulle skämmas och inte känna oss bekväma.
To disturb others at late hours.
Att störa någon så sent.
But we must not think or look at this text from an individualistic societal view.
Men vi bör inte se på denna text utifrån ett individualistiskt samhälle.
In the Levantine region where it is community oriented.
I Levantinområdet, alltså i Mellanöstern.
You expect your friend, your neighbor to help you.
Där man är gemenskapsinriktad så förväntar man att sin granne, sin vän ska hjälpa.
No matter the time.
Oavsett tiden.
And this has even a higher stake. Because a guest has arrived to this guy, to this nice home.
Detta har något mycket större på spel för en gäst har anlänt.
Guests are honored and it is shameful for you and your village if you don't set bread before the guest.
Så gäster ska hedras och det är skamfullt både för dig och hela byn om du inte sätter fram bröd framför gästen.
And show proper hospitality.
Och att om du inte visar tillräcklig gästvänlighet.
Even though a friend might be tempted to make a lame excuse, he will certainly help.
Även om en vän skulle vara frestad att ge en dålig ursäkt så skulle han verkligen hjälpa.
But Jesus continues.
Jesus fortsätter.
I tell you,
jag berättar för dig,
though he will not get up and give him anything because he is his friend,
även om han inte skulle gå upp och ge honom någonting för att han är hans vän,
yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs.
Men på grund av sin oförskämdhet så skulle han gå upp och ge honom vad han behöver.
The reason he gives whatever he needs is not because of his friendship or love.
Så skälet till varför han ger honom det han behöver är inte på grund av hans vänskap eller kärlek.
The decisive factor was his impudence, which means shamelessness or boldness.
Den avgörande faktorn är hans oförskämdhet och skamlöshet.
The petitioner, then the one who is knocking outside, is bold, audacious and shameless.
Så den som ber utanför är frimodig, fräck och utan skam.
Because he knows for sure that his friend will help.
För han vet med säkerhet, med visshet att hans vän kommer hjälpa.
He knows his friend is bound by honor and the custom of the land.
Han vet att hans vän är bunden av heder och sedvänjorna i landet.
Therefore the petitioner is approaching with such audacious shamelessness.
Och därför så kan den som ber att komma med sån fräckhet och utan någon skam.
Fully confident that he knows that his request will be heard.
Fullt förvissad om att han vet att hans bön kommer få ett svar.
Saints of God,
Guds heliga,
we can be even more bold and shameless in our attitude.
Vi kan vara ännu mer frimodiga utan skam i vår attityd.
Because God is not a friend to us.
För Gud är inte en vän till oss.
He is our loving father.
Han är vår älskade fader.
Neither is he sleeping inside. Because
och inte heller så sover han där inne.
Because he neither sleeps nor slumbers.
För han varken sover eller slumrar.
He won't say, I can't come. The door is shut. And my children are sleeping with me in bed.
Han kommer inte säga, jag kan inte komma, dörren är stängd och mina barn sover med mig i sängen.
Because children of God,
för Guds barn,
we are not outside.
Vi är inte utanför.
We are inside the house.
Vi är inne i huset.
We are his children.
Vi är hans barn.
You are with you, with your father inside his house.
Du är med din fader i hans hus.
You are already in his embrace.
Du är redan omfamnad av honom.
Brethren,
brother,
what can prevent us from praying to him?
Vad kan hindra oss från att be till honom?
Approach him boldly, audaciously.
Kom inför honom frimodigt med
fräckhet,
utan skam.
Jesus immediately attaches this boldness and shamelessness to his promise.
Jesus, han med en gång knyter an den här frimodigheten till hans löften.
In verses 9 and 10 he promises.
I vers 9 och 10 så lovar han.
And I tell you, ask, it will be given to you.
Och jag säger, be och ni ska få.
Seek and you will find.
Sök och ni ska finna.
Knock and it will be open to you.
Bulta och dörren ska öppnas för er.
For everyone who asks receives.
För var en som ber.
And the one who seeks finds.
Han får, och den som söker han finner.
And to the one who knocks it will be opened.
Och för den som bultar ska dörren öppnas.
Look how the imperative verbs ask, seek and knock are progressively intense.
Se på de här imperativa verben, alltså befallningarna, be, sök och bulta.
Det
är hur de gradvis ökar intensitet.
They describe escalating boldness, shamelessness to storm the gates of heaven.
De beskriver en eskalerande, växande frimodighet att storma himlens portar.
And the promise is,
och löftet,
you will be heard.
Du kommer att bli hörd.
The Father will certainly respond.
Fadern kommer verkligen att gensvara.
This motivates us to be bold, to be shameless in approaching him.
Detta motiverar oss att vara frimodiga utan skam.
That must be our attitude in our prayers.
Och detta måste vara en attityd i våra böner.
Our Father has promised, cling to his promises.
Och vår Fader har lovat, håll fast vid hans löften.
Pray, pray and pray.
Be, be, be.
But is this a blanket promise to name and claim whatever you want?
Men är detta ett allomfattande löfte att vi kan kräva vad helst vi vill?
Can we ask, seek and knock for our personal gains?
Kan vi be, söka och bulta för vår personliga vinning?
Selfish desires?
Själviska begär.
Luke shows in the immediate context how the people of Jesus' time sought him wrongly.
Och Lukas, han visar i kontexten hur människor under den här tiden sökte Jesus av felaktiga motiv.
In verse 16 of the same chapter he says, while others, they kept seeking from him a sign from heaven.
I vers 16 i samma kapitel så talar han, medan andra sökte från honom ett tecken från himlen.
Further down in verse 29 he says, this generation is an evil generation. It seeks for a sign.
Och lite längre ner så säger han att den här generationen är en ond generation som söker ett tecken.
They sought signs and miracles to test him for selfish desires.
De sökte ett tecken och under för att pröva honom av själviska begär.
They didn't seek Jesus, they sought his gifts.
De såg inte Jesus, de såg hans gåvor.
Brethren, our boldness and shamelessness in approaching God must be intertwined with the right priority.
Bröder, vår frimodighet bör vara verkligen knuten till rätt prioriteringar.
Our God-centeredness in our prayers.
Det vill bli Gud-centrerad i våra böner.
1 John 5, verses 14-15 says.
I första Johannesbrevet kapitel 5, vers 14-15 så står det.
And this is the confidence that we have toward him.
Och detta är den tillit vi har till honom.
That if we ask anything according to his will,
att om vi ber om något efter hans vilja,
he hears us.
Så hör han oss.
Even in the previous chapter,
och även i kapitlet tidigare,
we saw how Martha missed this union.
Så ser vi hur Martha missar den här gemenskapen.
She was very bold.
Hon var mycket frimodig.
even bolder than you expect.
Till och med mer frimodig man kunde förvänta sig.
She said to Jesus, Lord, do you not care?
Herre, bryr du dig inte om?
Do we pray like that?
Ber vi på det sättet?
Lord, tell her, tell Mary to help me.
Herre, säg då till Maria att hon ska hjälpa mig.
The boldness was there.
Frimodigheten var där.
But she had her priorities inverted.
Men hennes prioriteringar var tvärt emot vad de borde vara.
She sought to serve before seeking the Lord.
Hon försökte tjäna innan hon sökte Herren.
Church of God, we need both.
Guds församling, vi behöver båda.
We must be God-centered.
Vi måste vara Gud-centrerade.
And shameless in approaching our Father.
Utan oro eller utan skam när vi kommer inför Fadern.
The right agenda reinforces the right attitude.
Så den rätta agendan förstärker den rätta attityden.
So what do we seek?
Så vad söker vi?
In the broader context.
I den större kontexten.
Jesus says in the next chapter, Luke 12 from 29.
Och Jesus säger i nästa kapitel i Lukas 12 och vers 29.
Do not seek what you are to eat.
Fråga inte vad ni ska äta.
And what you are to drink. Not be worried.
Och oroa er inte.
For all the nations of the world seek after these things.
Allt detta söker hedningarna i världen efter.
And your father knows that you need them.
Men er far vet att ni behöver det.
Instead, seek his kingdom and these things will be added to you.
Sök hans rike så ska ni få detta också.
What must we seek with shameless audacity?
Vad är det vi måste söka med fräckhet?
The Father's kingdom.
Faderns rike.
Seek him and his kingdom.
Sök honom och hans rike.
That is worth knocking at midnight.
Det är värt att bulta på natten.
Church, our Father knows what we need materially.
Församling, vår Fader vet vad vi behöver materiellt.
And he is resourceful and he will supply all that is necessary.
Och han är full med resurser och kommer förse oss med allt vi behöver.
Don't be focused on that.
Var inte fokuserade på det.
Don't be weighed down and lose eternal treasure.
Du var inte nedtyngd och förlora den eviga skatten.
The priceless price. God himself.
Det ovärderliga priset, Gud själv.
Let us be God-centered in our prayers.
Låt oss vara Gud-centrerade i våra böner.
And let our God-centered prayers be bold and shameless.
Och må våra Gud-centrerade böner vara frimodiga och fräcka utan skam.
Thirdly.
För det tredje.
Assurance.
Visshet.
Why we can pray.
Varför kan vi be?
There are times when we ask, seek and knock.
Det är tillfällen då vi ber, söker och bultar.
With the right agenda and right attitude.
Med den rätta agendan och attityden.
Yet, heaven seems silent.
Men himlen verkar tyst.
But Jesus knows our hearts.
Jesus, han vet våra hjärtan.
He knows that silence can easily turn into doubt.
Han vet att tysthet så lätt kan leda till tvivel.
Hence Jesus ends with this final illustration.
Så Jesus avslutar med den här slutliga illustrationen.
A picture of Father's goodness.
En bild av Faderns godhet.
That undergirds our assurance in prayer.
Som stärker vår tillit i bön.
He again begins with a rhetorical question.
Igen så börjar han med en retorisk fråga.
What father among you, if his son asked for a fish instead? Give him a serpent, or if he asks for an egg, we'll give him a scorpion.
Finns någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg?
The answer to this is of course a no.
Och svaret till detta är verkligen nej.
No father will act in such a wild way.
Ingen far skulle agera på sådant uselt sätt.
As a father, not only do I give the good things because of my goodwill,
inte bara som fader så ger jag det goda på grund av min välvilja.
But I also give because that's what a father is supposed to do.
Men jag ger också för det är det som en fader bör göra.
If I don't shower good things on my children,
om jag inte ger goda saker till mina barn,
then I'm not acting fatherly.
Så agerar jag inte på ett faderligt sätt.
I'm not aligned with the meaning of my state, father.
Så är jag inte i linje med min uppgift som far.
I must seek the goodness of my children by position and also desire.
Jag måste söka mina barns bästa både utifrån min position men också min önskan och vilja.
I would be a contradiction to fatherhood if I did otherwise.
Jag skulle vara en motsägelse mot vad det innebär att vara en fader om jag gjorde motsatsen.
Father is expected to be good.
Fäder var förväntat att de skulle vara goda.
He continues then, if you then who are evil.
Han fortsätter då, om ni då som är onda.
This must have shocked the disciples.
Det måste chockerat lärjungarna.
As it does even us.
Som det även gör oss.
Even though we offer good things.
Även då vi erbjuder goda saker.
And consider ourselves to be great parents.
Och kanske tänker om oss själva att vi är bra föräldrar.
Inherently we are marked by sin.
Så i oss själva så blir vi under oss synden. Eller så blir vi markerade av synden.
Our goodness is partial, flawed and corrupted.
Så vår godhet är bristfällig, korrupt.
Our love is not perfect.
Vår kärlek är inte perfekt.
If we strive for the best of our children.
Men ändå så verkar vi för det bästa för våra barn.
He says, if you then who are evil know how to give good gifts to your children.
Han säger, om ni nu som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn.
How much more will the Father, will the Heavenly Father give?
Hur mycket mer ska då inte er far himlen ge?
Notice the contrast.
Och lägg märke till kontrasten.
If an evil parent can give a good gift.
Om en ond förälder kan ge en god gåva.
How much more?
Hur mycket mer?
Will a good Heavenly Father.
Kommer en god himmelsk fader göra det?
Certainly.
Verkligen.
Church of God.
Guds församling.
If your prayers seem unanswered.
Om mina böner verkar obesvarade.
Be sure and remind yourself.
Var förvissade och påminn er själva.
Remind others.
Och andra.
That he is a good father.
Att han är en god fader.
Our confidence must not be in our skill in praying.
Vår tillförsikt bör inte vara på vår förmåga i att be.
Or the length of our prayer.
Eller hur lång vår bön är.
Or the beauty of our words.
Eller hur vackra våra ord är.
Our confidence is in the character of God.
Utan att vår tillit är till Guds karaktär.
So rest on him.
Så vila i honom.
He is gracious.
Han är nådefull.
He is generous.
Han är generös.
He delights to give good gifts to his children.
Han gläder sig att ge goda gåvor till sina barn.
So when heaven is silent.
Så när himlen är tyst.
Cling to your loving father.
Håll fast vid din älskade fader.
Be assured of his goodness.
Var förvissad om hans godhet.
I'm sure that we have witnessed goodness in our lives in the past.
Jag är helt säker på att vi alla har bevittnat Guds godhet tidigare i våra liv.
Remember that and praise him.
Kom ihåg det och tillbe honom.
Let this assurance drive us more to him in prayer.
Låt denna visshet för oss mer till honom i bön.
He's infinitely wiser.
Han är oändligt så mycket visare.
Patient.
Tålmodig.
And good.
Och god.
Will any of our requests be wasted?
Kommer någon av vår bön kastas bort? Eller vara förgäves?
1,000 times no.
1,000 gånger nej.
Therefore be shameless. Run to him. Be bold.
Därför så med frimodighet spring till honom.
Confident.
Förvissad.
On the goodness of Father.
Om hans godhet som fader.
He does not despise your repeated petitions.
Han föraktar inte dina böner som du kommer igen och igen med.
He loves to hear you come to him boldly in prayer.
Han älskar att höra hur du kommer frimodigt till honom i bön.
Remember.
Kom ihåg.
Unanswered prayers.
Obesvarade böner.
Are not unheard prayers.
Är inte ohörda böner.
Be assured that the good father will answer what's best for his children at the right time.
Och var förvissad om att den gode fadern kommer svara på bönerna på det sätt som är bäst för hans barn vid rätt tillfälle.
We see this illustrated in Martha's prayer in the previous chapter also.
Vi ser detta illustrerat i Martas bön i kapitlet innan.
Martha's prayer, even though he was bold, was not answered as she would have expected.
Martas bön, även om den var frimodig, blev inte besvarad på det sätt som hon förväntade sig.
Mary was not sent to help her.
Maria blev inte skickad för att hjälpa henne.
Instead, Jesus showed her what the good portion for her soul is.
Istället så visade Jesus henne vad det goda för hennes själ är.
Himself.
Honom själv.
That is being at his feet and treasuring our Father.
Det är att vara vid hans fötter och värdesätta vår fader.
Similarly, it's mind-blowing to see that the good gift that our Heavenly Father gives.
Det är också häpnadsväckande att se att den goda gåvan som vår fader ger.
In the last verse, is not simply things from his hand.
I den sista versen, inte bara kommer från hans händer.
It is himself.
Utan det är honom själv.
He says, how much more the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him.
Hur mycket mer ska du inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom?
Children of God,
Guds barn,
the good portion,
den goda delen,
and the good gift,
och den goda gåvan,
are not just related,
inte bara relaterade.
They are the same.
De är detsamma.
It is God himself.
Det är Gud själv.
First experienced physically by Mary at Jesus' feet.
För det första erfaret fysiskt av Maria vid Jesu fötter.
Then given spiritually to all of us through his Holy Spirit.
Och sen givet andligen till alla oss genom den helige ande.
Isn't this great?
Är det inte underbart?
Our Heavenly Father promises to give the supreme treasure.
Vår himmelske fader lovar oss att ge den högsta, oss den högsta skatten.
The priceless gift.
Den ovärderliga gåvan.
The ultimate price.
Det ultimata priset.
Of himself.
Av honom själv.
To us.
Till oss.
If we just ask him.
Om vi bara ber honom.
What a good father.
Vilken god fader.
Doesn't this excite us?
Gör inte detta, vi längtar efter detta.
To run towards him.
Att springa gentemot honom.
Doesn't this thrill us?
Och gör inte att vi blir fyllda med glädje.
To be confident in praying to our Father.
Och förtröstan i att be till vår far.
Every prayer draws us deeper into communion with our Father.
Varje bön för oss djupare gemenskap med vår fader genom anden.
Through the Spirit.
Ja, genom anden.
Even when the specific request is denied.
Även när det gäller en specifik bön som inte ges.
The greater gift is granted.
Så ges den större gåvan.
Fellowship with God himself.
Gemenskap med Gud själv.
However,
men
there is a danger.
Det finns en fara.
If we just intellectually assent.
Om vi bara intellektuellt betonar.
Marvel.
Förundras.
And praise God for his goodness.
Och prisa Gud för hans godhet.
But totally leave out the intent of the Spirit.
Men helt lägger åt sidan syftet som den helige ande har.
The intent is not just admiration about Father and his goodness.
Saken här är inte bara att man ska berunda Fadern för hans godhet.
It is also action.
Utan det handlar också om att handla.
He wants us, you and I.
Han vill att du och jag ska
to pray,
att be,
pray,
be,
pray
och be,
pray to him in all assurance.
Att be till honom i full visshet.
Never doubt the validity of your prayers.
Tvivla aldrig på att dina böner räknas inför Gud.
The good father listens to everything.
Den gode fadern lyssnar till allt.
One of the memories I treasure about my grandmother is her prayerfulness.
Ett av minnena som jag verkligen värdesätter högt är min mormor eller farmor.
Grandmother.
Ja, on the mom's side. Okay, mormor.
Every morning she rose early to pray.
Så varje morgon så gick hon upp för att be.
I recall telling her once when she was sick.
Jag kommer ihåg en gång när hon var sjuk.
To sleep and rest in the morning.
Okej, alltså jag sa till henne en gång att när hon var sjuk, varför sover och vilar inte på morgonen?
But her reply still rings in my ears every day.
Men hennes svar, det ringer fortfarande i mina öron.
She said,
how
can I?
Hur kan jag?
My father will be waiting to hear my voice.
Min fader väntar på att höra min röst.
Yes, Church of God.
Ja, Guds församling.
Our father is waiting to hear our voice.
Vår fader väntar på att höra vår röst.
He delights in our petitions.
Han gläds i våra böner.
He is the answer to all our sorrows, doubts and longings.
Han är svaret på all vår sorg, tvivel och längtan.
He is the satisfaction of our souls.
Han är tillfredsställelsen för våra själar.
So pray.
So be.
Pray.
Be.
Pray.
Be.
Boldly.
Frimodigt.
Shamelessly.
Utan skam.
Confidently.
Förvissad.
As children who are loved.
Som barn som är älskade.
Let us be encouraged.
Låt oss bli uppmuntrade.
To be praying parents.
Att vara föräldrar som ber.
Praying grandparents.
Far och mor, föräldrar som ber.
A praying community.
En gemenskap som ber.
A praying church.
En församling som ber.
May the next generation look at our prayer lives.
Må nästa generation se på våra böneliv.
And earn for such a communion with our Father.
Och längta efter en sådan gemenskap med vår Fader.
Psalms 102:17 declares.
I Psalm 102, vers 18 på svenska.
He regards the prayer of the destitute.
Han säger, han vänder sig till den utblottades barn.
And does not despise their prayers.
Och förakta inte den.
The throne room is open.
Tronrummet är öppet.
Enter.
Gå in.
Amen.